Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. I det här avsnittet så ska du få träffa undersköterskan Annika Movitz. Hon har spenderat tusentals timmar på att hjälpa andra med sina klimakteriebesvär genom Facebookgruppen Klimakteriekärringar. Men det är inte så lätt när man själv går igenom ett brinnande klimakterie och söker efter information. Och du ska också få höra hur hon har just gått igenom både det ena och andra och vad hon har gjort åt det under resans gång. Så välkommen och lyssna! Annika Movitz, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så jättemycket.
Här sitter vi i Stockholm på klämdagarnas klämdag.
Ja, och det är riktigt härligt.
Ja, och jag är jätteglad för att du är här, för att egentligen kommer du från Skövde.
Ja, det är inte så nära, det är 35 mil bort.
Ja, men precis. Du är undersköterska och där anledningen till att jag är så nyfiken på dig och varför jag tycker att du har ett spännande ämne vi kan prata om här i podden är för att du har varit administratör i Facebookgruppen Klimakteriekärringar under ett antal år.
Ja, precis. Jag kom med i gruppen för några år sedan och blev tillfrågad, eller de frågade efter administratörer, och då anmälde jag mitt intresse. Så då blev jag administratör och vi var ett gäng från början, vi var nog 5-6 stycken, och sen var det några som lämnade och kvar var jag och Jeanette och sen Åsa som startade gruppen. Men hon passerade klimakteriet och kände att nej, nu var hon färdig med det, så att hon lämnade ju också då och lämnade över ansvaret till Jeanette och mig.
Och du är 47 år, så att när du engagerade dig i den här Facebookgruppen, så vad var din relation till klimakteriet?
Jag hade precis kommit in i klimakteriet.
Och du visste om det?
Ja, det visste jag. Svettningar, vallningar, humörsvängningar, män som strular, alltså jag visste det. Och sen, och jag sökte. Alltså jag sökte ju information, för jag kände att ja, det fanns lite på 1177 och lite så här man googlar efter det då. Och det var väldigt lite information som fanns. Det stod liksom om att östrogen egentligen bara, att det var det enda att tillsätta. Och jag kände så att nej, det måste finnas andra vägar, andra sätt att gå. Så då sökte jag efter klimakteriet på Facebook och då fanns Klimakteriekärringar. Det var den enda gruppen som fanns då.
Mm. Och Klimakteriekärringar är en stängd grupp som man ansöker om medlemskap i. Och idag är det en bit över 10 000 medlemmar i den här gruppen.
Ja, den har ju växt något kopiöst. Framförallt så växte den, alltså jag tror att det var ungefär 5-6 000 kvinnor. Innan de visade på SVT, Klimakteriet, jag ska handla dig.
Mm.
efter det, för då var det en kvinna där som blev intervjuad som sa att hon hade hittat våran grupp på Facebook. Och vi hade över 1000 ansökningar i minuten.
Åh, herregud.
När det sändes.
Ja, nej, men det är otroligt. Det visar ju också vilket behov det finns. Du har ju då en bakgrund inom vården. Och då, då är det lite spännande sådär. Då får man ett ansvar automatiskt då. Jag tänker såhär, ditt eget sökande och förhållande till vården. Det känns som att, är det inte där på din arbetsplats man börjar söka information?
Ja, alltså både jag och nej ska jag säga. Jag pratade med vår sjuksköterska och hon var lite äldre. Så, och vi hade den kvinnan jag jobbade åt hade ovesterin. Och jag frågade
Och då får du berätta vad
ja,
det är.
Ovesterin är en gel som man använder vaginalt mot det östrogen i, och man använder det mot sköra slemhinnor, klimakteriebesvär i underlivet ska jag väl säga så.
Ja,
inkontinens bland annat, det kan hjälpa.
Mm.
Och jag frågade då den här sjuksköterskan, varför använder vi detta eftersom den här kvinnan var gammal? Och då sa hon att ja, men man fortsätter att använda detta för att det hjälper också mot UVI.
Och UVI är...
Det är urinvägsinfektion.
Ja.
Precis. Och då blev jag så här, jaha, alltså...
Behövs det?
Ja, precis, behövs det.
Ja.
Och det är bättre att behandla lokalt än att man ska behandla med alltså, medicin, med antibiotika.
Mm. Mm. Men du, om vi kommer tillbaka då till den här... Facebookgruppen.
Mm.
Den har ju då, det finns ju två grupper nu. Dels finns det klimakteriekärringar och så finns det klimakteriekärringar som pratar om allt. Kan du inte bara berätta om de här två olika grupperna och vad
absolut,
som skiljer dem åt?
Absolut. Klimakteriekärringar startades ju av Åsa och kan det vara 8 år sedan någonstans där, så att den är ju lite äldre då. Och sen var det då när jag var administratör i den här gruppen, så var det några tjejer som efterfrågade, för det var det är en strikt grupp, vi pratar bara om klimakteriet. Och då var det några tjejer som efterfrågat, men alltså, kan vi inte starta en ny så här? Och då gjorde Åsa, hon var väldigt produktiv Åsa, och så startade hon upp en grupp och den fick den heta Klimakteriekärringar som pratar om allt. Och då efterfrågade de också om det var någon som kunde hjälpa till, som var lite van admin. Så att jag hjälpte ju till i början där då. Och hjälpte dem att bygga upp gruppen och skriva regler och sånt. Det behövs ju. Tyvärr så har just klimakteriekärringar som pratar om allt fått bli hemlig ett tag. På grund av att de råkade ut för att det var flera personer som delade saker från gruppen. Och båda grupperna är ju slutna just på grund av att det är för kvinnor, för att vi ska kunna prata och diskutera med varandra. Och det ska inte få komma ut till någon annan. För det är ganska känsligt för en del. Många har svårt att prata om det öppet fortfarande. Medan vissa är som jag som kan prata om det överallt.
Det, men du, om man är admin för en sån här grupp, vad har man för ansvar då? Finns det en admin i båda de här grupperna?
Det finns, ja, precis, det gör det. Alltså det finns ju, ansvaret är ju att man ska släppa in kvinnor som söker till gruppen. Man ska se till så att de förhåller sig till reglerna.
Jo, men jag tänker så här, inläggen, de gör man ju så att säga fritt, eller?
Ja, i den gruppen, ja. Inte i modersgruppen klimakteriekärringar. Där har vi valt att godkänna inlägg. Bara för att det kommer annars frågor som, alltså det är frågor som inte har med klimateriet att göra. Och sen också att det blir upprepningar på allting. Det kanske kommer samma dag så kan det komma 25 frågor om östrogen.
Ja.
Och det finns en sökfunktion. Även om det kanske är inlägg som är 6 år gamla, så är det fortfarande, alltså de är fortfarande lika aktuella. Kanske finns just din fråga, finns. Den kanske gjordes för 3 dagar sedan.
Mm.
Och då är det så att använd sökfunktionen, leta och ja.
Och det här är väl en av styrkorna med gruppen också, att man kan välja att vara med i gruppen utan att sen vara aktiv. Man kan bara gå in och använda den som en informationskälla. Det
finns inga krav på att man ska skriva eller gilla eller tycka någonting egentligen.
Nej.
Utan precis som du säger, att man kan gå in, man kan söka efter information, och vill man vara kvar så är man, vill man inte så går man ur. Det finns liksom inga regler för sånt.
Nej. Men när man kommenterar ett inlägg som redan är så att säga godkänt av en admin. Nu håller vi oss till klimakteriekärringar, för jag tycker att det är den huvudgruppen som är mest intressant ur informationssyfte.
Mm.
Och då om inlägget är godkänt, då är det ju så att jag kan ju, och vem som helst kan ju gå in och kommentera sen.
Ja, precis.
Så där kan det ju komma massa grejer, tänker jag.
Där kan det komma. Och ofta så är det, det kommer, om det är så att det blir bråk, alltså diskussion eller illa ord och så, då är det alltid någon som gör en anmälan. Och då får ju vi som administratörer upp det som en notis. Och då går man in och så granskar man. Och så kan vi då välja att antingen ta bort, om vi tycker att nej, men det här var ganska elakt eller det här hör inte hemma här. Eller så kan vi välja att behålla. Men vi talar ju aldrig om, ifall vi låter ett inlägg vara kvar till exempel. Då kan jag skriva en kommentar om att det har kommit en anmälan på den här kommentaren. Men den är kvar för att den är ändå relevant för ämnet.
Mm.
Så att, och ibland, och det kan också vara så att en del har kanske råkat klicka. När man sitter och scrollar och så klickar man att anmäla och så
det var inte istället, meningen,
nej, det var inte meningen så det händer,
men jag tänker ändå så här att det är ju ett enormt jobb att vara i den här situationen, och det blir ju ett väldigt stort ansvar.
Det är oerhört.
Ja, och nu har du klivit av den här admin-funktionen. Men berätta då, vad var det ändå som liksom drev dig att under 4 år jobba med det här? För det var ju flera timmar dagligen, så att säga, volontärarbete. Mm.
Just att det inte fanns så mycket information på nätet om det. Utan att det var, alltså drivkraften var det hela att hjälpa andra.
Mm.
Att få dem att förstå och hjälpa dem och liksom tala om att men, sök efter det här, ring dit och liksom, ja. Det är många, jag gillar att hjälpa till.
Ja, jo, det är väl ingen slump kanske. Nej, att du precis. Har valt att jobba i vården,
Nej,
tänker jag.
Så är det ju faktiskt. Och just där som du säger, att, men det är ju frivilligt. Det är inte så att vi fick pengar för det.
Nej, för det finns ingen finansiell uppbackning alls, så vet jag förstår.
Nej, inte överhuvudtaget.
Sen har ju du då själv gått från att vara i förklimakteriet, och vad har hänt under de här åren med ditt eget klimakterium? Du kan allt på pappret, tänker jag.
Ja, nästan i alla fall. Alltså, det är så att vi är 1 miljon kvinnor som är i klimakteriet. Och alla har det olika. Det finns inte 2 som har det likadant. Det skiljer sig åt för väldigt många. Men vi kan ha liknande symptom, kan jag säga. För att den ena kanske då, som jag har ju gått upp jättemycket vikt under klimakteriet. Och blev östrogendominant. Vilket innebar då att jag fick jättekraftiga blödningar. Alltså när man säger det här att man blöder livet ur sig, det är underförstått, kan jag säga. För det var verkligen, det var jättejobbigt. Jag fick till och med åka in akut flera gånger bara för att det var såna kraftiga blödningar. Och försöka få stopp på det med läkemedel.
Mm.
Helt enkelt. Och sen finns det de som de kanske då får östrogenbrist. Och det kan också ge blödningar, men inte riktigt lika kraftiga blödningar. Men det ger ju nattsvettningar.
Mm.
Vallningar dygnet runt, alltså dygnets alla timmar. Och alla är olika, som sagt. En del tappar jättemycket hår. Det är jätteofta. Det kommer mycket inlägg om att håret, det är liksom... Det är nog det värsta, tror jag. Jag tror att det är jobbigt för kvinnor att tappa hår också.
Mm. Mm.
Det är, ja.
Men om vi kommer tillbaka till dig. Hur har din liksom utveckling varit då? Förutom vikten då och dina blödningar initialt.
Allt började ju när jag var i 30-årsåldern. Jag var mellan 35 och 38, kommer inte riktigt ihåg. Men då började mina nattvallningar. När jag skulle ha mens 3 nätter innan, då kunde jag vakna upp, alltså alla de här 3 nätterna, och det var, jag fick byta lakan 3 gånger varje natt minst, alltså det rann om kroppen, alltså jag vaknade upp och det var en sjö på bröstkorgen, och låg jag på mage så hade jag en sjö på ryggen, och jag kände ner hur det rann ut med låren, alltså det var ganska obehagligt. Och så började mensen komma tätare. Jag har alltid haft 28 dagars cykel liksom på klockslaget. Och helt plötsligt så blev det 25. Bara så. Och jag, va? Kommer 25 dagar? Så här, och då ringde jag och pratade med, om jag var på någon sån här kontroll. Det var på cellprovstagning. Och då frågade jag. Och då sa de så här, men det är inget ovanligt att det kommer lite tätare. Det är sånt som händer. Liksom. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Och sen så när jag var 42- då började klimakteriet på riktigt. Och då blev det 25 dagar emellan. Och sen kröp det ner till att bli 19 dagar emellan. Och sen ungefär var nog 43. Då fick jag mens varannan vecka. Det startade på en måndag. Och så blödde jag. Jag blödde nästan mellan 7 och 10 dagar. Så blödde väldigt länge. Och sen, alltså veckan efter, då hade jag ägglossning. För kände jag av att jag hade ägglossning. Och så blödde jag en vecka senare igen. Mm. Så att jag var utan mens kanske 3-4
dagar. Och det här tror jag nog
dagar.
Att man kanske som lyssnare kan känna igen. Och då kan vi ju lägga in vad skälet till det här är då. För då tycker man ju att det är jättekonstigt när man kommer i klimakteriet att man blöder som bara den. Berätta, varför är det så här, du som kan allt?
Det är för att hormonerna sätts ur spel.
Och framförallt progesteronet som inte orkar hålla. Nej, när äggen lossnar så är det bara sen full flush.
Exakt, och så östrogenet som går upp och ner. Så att det är ju det beror på att hormonerna, de orkar inte längre riktigt. Och det ena blir dominant och det andra blir, det går ju upp och ner så.
Mm.
Och det höll på i 3-4 månader ungefär. Och sen fasades det ut. Och så gick det på, detta var på i mars, april, maj på våren. Och sen till hösten, 1,5 år senare ska jag säga. Då gick det 95 dagar som längst mellan mens. Det var jätteskönt.
Ja, jag tänkte ju säga det. Det måste ju varit som en befrielse.
Ja, det var det. Det lugnade ner sig ett tag ska jag säga. För det var, jag hade som mensen, den var... Jag blödde fortfarande mycket men inte så där jättekraftigt. Och så hade jag börjat gå upp i vikt då. Och sen...
Och vad var din... Vad tror du att skälet till att du gick upp i vikt var då?
Ja, idag vet jag ju varför. Men jag visste inte det då.
Nej, berätta varför det här är så vanligt då.
Därför att våran ämnesomsättning går ju ner. När vi blir äldre så går ämnesomsättningen ner. Och sen är det också så att när vi kommer in i klimakteriet och hormonerna går bananas, som jag säger då, att de blir, när östrogenet sjunker eller ökar och progesteronet går ner, så är det så att vår ämnesomsättning, den funkar inte. Den kan lägga av. Och på vissa så kan det också ge sköldkörtelproblem. Jag har varit och kollat mig flera gånger för detta, för jag trodde hela tiden att men nu är det något fel på liksom så, men jag är fullt frisk. Så att det är sådär.
Går inte alltid. Det finns inga lätta vägar här.
Och i alla fall så
mitt uppe i det här. Så håller du på med klimakteriekärringarna.
Jag känner samtidigt och söker information fortfarande, för jag känner att det här är liksom... Ja.
Men när du då i det här, ditt egna sökande samtidigt då sitter och har koll på varenda inlägg som kommer i den här gruppen. Hur blir det inte lätt att man då tar till sig allt och blir väldigt experimentell?
Jo, jag har provat lite naturläkemedel och jag har väl provat lite sådär. Det jag gjorde var att jag satte in en hormonspiral. För att jag kände att det går liksom inte längre. Jag kan inte hålla på och blöda sådär. Och liksom, jag var östrogendominant. Jag hade en förtjockad livmoderslemhinna som konstateras via ultraljud då, ska ju sägas. Och därför så valde jag att sätta in en hormonspiral. Jag mådde okej. Alltså jag mådde ganska bra, för jag gick även och fick akupunktur.
För var det efter när du hade haft dina 95 dagar?
Ja, precis. Det var ett år efter det. För jag hade fortfarande kraftiga blödningar. Så.
När de väl kom så var det mycket.
Liksom. Ja, och det kom tillbaka det här att det blödde mer kraftigt. Och då kände jag bara att jag behöver sätta in en spiral. För det hade jag haft tidigare. Så att det var i mina unga år så hade jag spiral. Så att jag vet ju att det funkar. Alltså just det mot blödningar och så.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och sen, sen är du i den här fasen då när du söker och experimenterar. Vad är det du har det fått din spiral?
Ja, precis.
Och så sitter du där med dina extra kilon och så vet du att du är östrogendominant. Ja, och så läser du all den här informationen och alla de här kvinnorna hela tiden.
Ja, precis. Och det jag gjorde då, det var ju att jag valde att prova och sätta till mer progesteron, fast via huden istället. Då,
alltså för man får progesteron salva via spiralen så att säga.
Ja, precis. Det är gestagen är ju där. Så att det är syntetiskt. Eller allt är ju syntetiskt, men det är ju kemiskt syntetiskt. Då.
Mm.
Och jag kände liksom att nej, men jag kanske kan försöka och sätta till mer progesteron eftersom kroppen också är östrogendominant. Men det hjälpte inte. Det enda som hände egentligen, men jag gick ner 3 kilo tror jag. Däremot så sov jag väldigt mycket bättre och jag slutade tappa hår. För jag tappade, alltså nu är jag ju ganska tjockhårig igen va. Men jag var riktigt tunnhårig. Jag var nästan på väg att skaffa peruk så tunnhårig.
Nu kan vi lägga till här att tillsätta progesteron är inte liksom universal hjälpmedel få tjockt hår.
Nej, absolut inte. Men för mig var det. Och jag hade provat MSM innan. Som
MSM
är,
kan vi lägga till då, det är ett svavel.
Precis, i pulverform. Och det funkade ett tag.
Mm. Och vad funkade det mot? Vad gav det?
Alltså jag använder det fortfarande, men idag så använder jag det när jag tränar för att det är väldigt bra för lederna och det är väldigt bra för musklerna. Alltså det gör ju att man inte får träningsverk bland annat. Okay. Så att det är bra för kroppen. Alltså det är ju en inre småning kan man säga.
Brukar man inte säga att MSM lite grann handlar om att dämpa den oxidativa stressen i kroppen?
Ja, precis. Det också. Så att det är ett bra medel att använda, men det är inte för alla.
Nej.
Det passar inte alla, så att det är också så där. Man kan prova och funkar det inte så funkar det inte. Det är som magnesium till exempel. Jag har inget behov av magnesium för jag äter mycket mandel. Så därför så får jag i mig magnesium den vägen. Så skulle jag börja ta magnesium, då skulle jag förmodligen bli ganska sjuk utav det istället.
Mm.
Så att det är också sådär, man får tänka
på. Och magnesium
på
är ju sånt som man blir ofta rekommenderad för att ta framförallt på kvällen. Ja, för att lugna ner sig och slappna av och sova bättre.
Ja, och mot muskelkramper bland annat. Ja, så att, men drick mer vatten brukar jag säga.
Men det är ju en otrolig, alltså din erfarenhet är ju fantastisk och jag tänker så här, samtidigt så blir jag ju liksom lite du som då har hållit på med det här så länge har också hållit på och experimenterat även om du fick mer och mer kunskap och du har redan sagt att man alla är unika. Alltså vad är lösningen? Hur ska vi kvinnor bete oss? Alltså för jag ser ju ett problem med att vi har så svårt att hitta information som är relevant för oss själva.
Lösningen skulle vara att utbilda gynpersonal och barnmorskor faktiskt mer på klimakteriet. Och att forskningen den går förvisso framåt, men det skulle behövas mer forskning kring klimakteriet. Där är lösningen. Lösningen är inte att sitta och googla på internet efter frågor.
Nej, och jag tänker att lösningen är inte heller att prata med andra kvinnor i ett forum på internet.
Nej, det är inte lösningen, men det är ändå en hjälp på vägen.
Men är det inte lätt att det liksom blir för mycket? För när man går in i den här så, alltså det är ju kopiösa mängder med information. Och, och alla säger ju faktiskt inte samma sak heller.
Nej.
Och jag tänker att när man är desperat, då är man ju som så här, uthålligheten är ju ungefär 2 timmar.
Man har,
nej men precis.
Ja.
Ja. Finns det inte en fara i att kvinnor hjälper kvinnor?
Absolut. Liksom? Jo, men det gör det. Alltså det gör det absolut. Och risken är ju kanske att någon som då som kanske egentligen har östrogenbrist och som absolut inte behöver progesteron går och köper progesteronsalva eller utrogest som finns utomlands att köpa och tar detta och kanske blir sjuk istället. Alltså får alldeles för mycket progesteron i kroppen. Så att det viktigaste är ju egentligen att alltid gå till doktorn.
Mm.
Gå till gyn, sök information. Alltså ta reda på vad är fel med just din kropp. Jag vet att det är många som beställer prover ifrån olika internetsidor och ska ta prover på klimakteriet. Men det finns egentligen inget prov som kan bevisa att du är i klimakteriet. För att eftersom vi alla har olika, alltså den hormonella balansen och mängden är ju olika beroende på var i våran menscykel vi är. Det enda man kan konstatera är att du har, alltså om man då har inte haft mens på ett år att du är i menopaus. Det är det som är menopaus. Det är liksom, nu har du inte haft mens på ett år. Men klimakteriet kan fortsätta 10 år till.
Mm.
Så att det är ju,
och jag tänker också på det här med att ett blodprov talar ju bara om hur mycket som du har fritt av en hormon i blodet,
precis.
Just där och då.
Ja.
Det säger ju ingenting om hur mycket som har nått de receptorer som faktiskt gör att det får någon verkan.
Nej,
det här är ju superknepigt.
Mm, visst är det det.
Men jag tänker ändå, jag vill lite mer så här, det här ansvaret som du har som administratör och alla de här kommentarerna som flyter omkring där, blir man inte, alltså hur hanterar man det? För det är klart att du måste ju ibland sitta och sucka och ibland måste du tänka oj 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 och ibland, nej men alltså det måste ju finnas väldigt
jättemånga gånger, och det har faktiskt hänt att vi går in och stoppar en tråd när det skenar iväg, när det är kvinnor som säger liksom att ät gräs så blir det bra. Alltså, nej, men det var en ytterlighet. Men just
men
det här
förstår.
Att när det blir för mycket då går vi in och stoppar. Det måste vi göra. För att det kan ju inte, och sen har vi är väldigt hårda på att man får inte sitta och rekommendera saker som egentligen är farligt. Det är bara som att ta det här med urinvägsinfektion. Det är jättemånga gånger jag har fått gå in och skriva att ni kan inte hålla på att rekommendera alla att dricka tranbärsjuice för det funkar inte för alla. Eller citronvatten. Visst, det är jättebra att dricka surt om man har mycket. Och så har man problem med urinblåsan så är det jättebra att dricka surt. Det är egentligen bra att dricka citronvatten för alla kvinnor för att vi behöver ha ett surt pH i vår urinblåsa. Men om jag har en UVI så behöver jag kanske gå, eller måste gå till doktorn och faktiskt kolla upp att det är detta för att få antibiotika. För att om man inte gör det, då kan det krypa upp och så kan du få njurbäckeninflammation och då kan du slå ut njurarna och så behöver du dialys. Problemen är, våra problem, kvinnornas problem är nog samma överallt. Skillnaden är ju om du bor i en storstad eller om du bor på landet. För bor man på landet då kanske det finns ett sjukhus eller en vårdcentral 5 mil bort eller 10 mil bort till och med om man har otur. Och kanske har en väldigt begränsad vård. Bor man som till exempel i Stockholm, här finns ju allt. Det är ju, alltså det är mycket lättare, det finns större kvinnokliniker, alltså en större bredd.
Finns det någon likhet, alltså finns det också skillnad på engagemanget i gruppen? Likställs det så att säga, att man har mer frågor om man bor långt ifrån ett sjukhus?
Nej, faktiskt inte. Det är samma var man än kommer ifrån. Det spelar ingen roll om man är från Norrbotten eller ifrån Stockholm eller Malmö. Det är alltid samma frågeställningar.
Mm. Och vad beror det på då?
För att de söker information.
Ja, men jag tänker på frågeställning. Vilken typ av frågor är det då som liksom alltid kommer tillbaka som är det som man inte
vart
får hjälp
med? Vart man ska vända
med?
Sig. Ja. Vart de ska vända sig. Och det är ju så här, i en del landsting så är det främst vårdcentralen du ska börja vid. Och vid andra så kanske det är kvinnokliniken om det finns en sådan. Men jag och Jeanette, vi har nog varit väldigt måna om att säga att sök alltid till din husläkare eller vårdcentral i första hand. För det är därifrån du kan få en remiss. Man kan även göra en egen remiss till närmaste gyn såklart om man nu känner att man inte vill vänta de här 3 månaderna. men du får ändå vänta 3 månader. Så att det är liksom, men det går alltid att göra en egen remiss. Men vårdcentralen är, det är nästan alltid första steget att gå. För att det de gör på vårdcentralen då, det är att man tar ju prov på ämnesomsättningen, alltså sköldkörteln, för att utesluta att det inte är någon endokrin sjukdom utan att det är klimakteriet. Och då kan de sätta in då, ofta sätter de väl in östrogen, men just det är att då kanske man inte alltid behöver söka gyn heller.
Vad är den vanligaste frågan upplever du?
Oj, ja, håravfall har ju varit det som har varit liksom många som skriver om.
När man går med i gruppen klimakteriekärringar, då har man ju fattat att man är där.
Ja,
så att säga.
Oftast är det för klimakteriet någonstans då, att de misstänker att det är någonting som inte står rätt till. Och sen är det många, nu skulle jag säga yngre, men det är nog lite blandat, men många innan 40 ska jag säga har kanske fått göra en hysterektomi, alltså när man opererar bort livmoder och eventuellt äggstockar, och då hamnar man ju per automatik i klimakteriet, och de har ju också, de har ingen kunskap, de vet ingenting, de får ingenting ifrån sina läkare, så därför så måste de söka information. Så sjukvården behöver ändra sig.
Ja, och vi kvinnor måste hjälpa kvinnor tycker jag också i större utsträckning, när för just den här yngre gruppen som ju, det har jag ju sagt förut, att jag önskar att man som kvinna visste mycket mer om sig själv. Det hade innan det här började stöka till sig, för det hade löst så mycket problem.
Det hade det, och jag tror, alltså, jag tänker tillbaka på när man gick i skolan och när man går på högstadiet där man har sexualkunskap. Jag vet inte ens om de har i skolan idag. Men
Någonting
har de. Och jag menar, men då är man inte intresserad.
Nej, och det är för långt bort.
Ja, det är för långt bort. Och sen är det nästa fas, men då ska du skaffa barn. Det är också sådär. Men nej, då är det fortfarande för långt bort också. Och jag... Det är jättesvårt faktiskt.
Nej, men, för det här informationssökandet, även idag när vi har börjat prata lite mer om det, och det är jättemånga som söker sig till den här gruppen, och det är jättemånga som lyssnar på podden, och det finns lite mer böcker och det finns så vidare. Så vi är ändå helt oförstående ju, och precis det du säger, att alla är olika. Ja. Så det finns liksom inga universallösningar, och då tänker jag också på gynekologerna. Hur ska de då så att säga, kunna hjälpa dig?
Nej, det måste ju finnas ändå någon form av gyllene medelväg, som man säger, att man får försöka hitta någon balans. Och jag tror att det viktigaste är att man ändå vet hur ska jag säga, att det är olika om du är östrogendominant eller om du har östrogenbrist. Ja. För det är ju skillnad på behandling där. Men det vet väl de flesta gynekologer, hoppas jag.
I den här diskussionen idag med hormoner fram och tillbaka, för min upplevelse är ju inte alls att det är lösningen för alla. Hur tror du att folk generellt ställer sig till hormonbehandling idag jämfört med bara de här åren som har gått sedan du började engagera dig i det här själv?
Det är 2 delade grupper. Den ena gruppen är emot alla hormoner och den andra gruppen är för alla hormoner, ska jag säga. Det är nog ingen som ställer sig mitt emellan där. En del kvinnor tycker att nej, hormoner, det är jättefarligt, jag kan få cancer, kan bli sjuk, det är så. Och medan andra tycker att det avgör att deras liv kommer tillbaka, det är livsavgörande för dem. Så att och jag tror att de som är rädda för hormoner skulle behöva släppa på rädslan. Däremot om man har eller har haft cancer, då kan det ju faktiskt vara så att du inte ska använda östrogen. Men om du är fullt frisk så finns det ingen anledning att låta bli hormoner.
Och det finns ju en enorm grupp då som inte kan ta eller vill ta hormoner. Och får de samma hjälp som de här som är i prohormoner så att säga i klimakteriekärringsgruppen?
Absolut. De får alla får lika mycket hjälp. Ja. Om det är någon som efterfrågar, men jag vill ha naturpreparat, kan ni ge mig exempel på detta? Och då är det ju, det finns ju lika många svar som kvinnor, höll på att säga, men då kommer det ju flera olika.
Kan inte du gav lite grann tecknen tidigare på östrogendominans versus östrogenbrist, men bara när man lyssnar här nu så kanske man känner så här, men gud, vem är jag i det här?
Oj.
Finns det något lätt?
Nej, egentligen. Ja, alltså. Nej, det finns nog ingen lätt sätt att ta reda. Det enda sättet är att göra en gynkoll. För har du förtjockad slemhinna, då är du östrogendominant. Det är egentligen det enda säkra tecknet. Sen är det, jag menar, jag gick ju upp i vikt istället då, men det är inte alla som gör det heller. Vallningarna är ju också sådär, ja men du kan ju få vallningar även om du får östrogenbrist. Det är ju för att det, hormonen är i obalans, det är ju det som händer. Men jag tror på, alltså kolla, gå på tyn och kolla. Och eventuellt också om man är väldigt svullen i kroppen.
Ja, det är ju ett tecken liksom, på östrogendominans. Ja, precis. Lite spänn i brösten.
Ja, exakt. Jag har spända bröst. Om man har ömma bröst och man får såna här vattensyster i brösten, det är också ett tecken på östrogendominans.
Mm. Och östrogenbrist, vad finns det för klassiska symptom där då?
Vallningar, skulle jag säga. Vallningar och sömnbrist. Mera hjärtklappning, skulle jag säga.
Ja, lite hisp.
Lite hispighet, precis. Mm. Ja, så. Svårt att sova. Mm. Tror jag. Det har väl alla. Men
ja. Det är sådär, ja, för vi, hör, alltså, vi vet att ju att stressen, ja, är ju, ja, en superbov, ja, i allt det här. Men vi kan inte bara klippa bort den, tyvärr.
Nej, hur det kan vi verkligen inte.
Men du, Annika, avslutningsvis, hur mår du?
Just nu så mår jag bra. Jag har ju då, som jag sa tidigare, förstått varför jag nu egentligen har gått upp i vikt. Och det visar sig att jag har fått diabetes. Typ 2. Ja.
Okay.
Så att det är också sån här. Jag har faktiskt, jag skrev i ena gruppen att kolla upp ert blodsocker. För jag har inte fattat, alltså liksom sådär, varför jag inte har mått så bra. Och jag började nu våras igen, för jag hade liksom mått bra ganska länge. Och så kände jag bara såhär, jag började svettas igen helt plötsligt såhär, och började få huvudvärk. Jag hade huvudvärk som ökade under dagen, och så när jag sov så försvann den, och sen så kom det tillbaka. När jag har druckit alkohol, nu är jag ingen stor drickare av alkohol, men jag har aldrig någonsin mått dåligt dagen efter. Jag har aldrig varit bakfull eller bakis så. Och helt plötsligt så bara blev jag, alltså jag var inte sjuk, men jag hade huvudvärk när jag vaknade. Och mådde inte bra. Och liksom tänkte att, vad är det här för någonting? Jag är liksom inte, det är inte jag det här. Och jag trodde att jag hade högt blodtryck. För jag började känna att jag började få hjärtklappning. Jag började bli lite så här, kände mig lite pirrig ibland och lite så. Så jag gick till doktorn i tron om att jag skulle kolla mitt blodtryck. Och så berättade för henne hur jag mådde. Och så sa han att du får faktiskt komma och lämna ett blodprov. Jag har lämnat 3 stycken och det visade sig att jag har diabetes typ 2. Mm-hmm. Så att det är också sån här, om ni nu känner,
ja,
att...
Ja, alltså jag tänker, det som jag tycker är viktigt här, det är ju inte bara klimakteriet här. Nej. Utan vi har ju sköldkörteln och vi har då den här blod...
Precis.
Även blodtrycket endokrina, i för sig.
Men... Endokrina sjukdomar. Ja. Det ska, man ska kolla upp det, för att när våra hormoner sätts ur spel så är det inte bara, alltså våra könshormoner som blir påverkade, utan även alla hormoner blir påverkade, så att det är bra att kolla. Så att gå och ta de här proverna en gång om året i alla fall för att ha
mycket kvar. Viktigare egentligen då än att försöka ta något östrogenvärde eller FSH-värde eller någonting,
ja, ja,
annat sådär som har
precis.
Mer länkat,
ja,
till.
För det är ju så här, klimakteriet, det går över. Det heter övergångsåldern för, ja, alltså av en orsak. Ja. Det försvinner, det går över. Alla kvinnor passerar det och det går över. Men de här endokrina sjukdomarna som kan komma, de går inte över. Så att det är bättre då att gå och utesluta att man är sjuk.
Mm. Det får bli kloka slutord. Mm. Tusen tack, Annika.
Tack så jättemycket, Åsa.
Det var jätteintressant att få höra dig med din spännande kunskap. För det har du verkligen. Och sen både av dig själv och andra.
Ja.
Alltså.
Ja.
Ja. Då går vi ut i värmen och njuter av sommarstockholm.
Mm, det gör vi. Tack, ja, så jättemycket.
Tack.
Tack.
Blev du nyfiken på klimakteriekärringar så hittar du dem på Facebook. Och jag måste också verkligen ge en eloge till Annika och hennes andra admin-kompisar och alla andra kvinnor som hjälper till i den här gruppen och outtröttligt ger varandra råd om allt och alla möjligheter som finns. Behöver jag lägga till att Annikas råd och det hon själv har testat som kom fram i det här avsnittet inte behöver vara en lösning för alla. Det här avsnittet blir en utmärkt brygga in till de närmaste 6 avsnitten som kommer gå under vignetten Sommarhetta. I de här kommande avsnitten så kommer du få ett annat upplägg då de inte är i intervjuform utan av och med kvinnor som valt att dela sina berättelser om och kring klimakteriet eftersom de vill hjälpa andra genom att berätta sina upplevelser. Missa inte det. Mig, Åsa Melin, möter du i introduktionen till avsnitten och efter Sommarhetta så återgår vi till Klimakteriepoddens vanliga intervjuavsnitt. Vill du komma i kontakt med mig? Så finns jag på Klimakteriepodden på Facebook, på Instagram och även klimakteriepodden.se. Där kan du också med stor fördel bläddra igenom de olika tidigare avsnitten för att se om det är något som kan beröra dig och det du går igenom just nu. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.